God och sitt, kära vänner. Underbart att vara med på dophögtid. Jag var så lycklig och samtidigt så skämdes jag så då jag skulle döpas en söndagkväll. Jag hade burit på det flera år. Jag var bara 13 år. Jag var väldigt blyg och tafatt. Men Gud vet vad jag bar på inombords. Jag förstår ju efterhand att det hörde så intimt samman med kallelsen och allt det där Gud ville med mitt liv. Det var precis som en brottningskamp i mitt inre. Men jag hade ju tänkt, jag hade sagt flera gånger, att om jag blir frälst, då ska jag verkligen stå för min tro. Och jag var lite föraktfull mot en del skolkompisar som jag visste sprang i kyrkor men aldrig sa ljud. Och så blev jag frälst. Och förresten, vad hade det blivit av kallelsen och tjänsten? Om jag inte som 13-åring hade blivit medbjuden till en kyrka där man utan överdrift kan konstatera att elden var lös. Har ni hört talas om sån vokabulär? Min lilla söta farmor som gick i lutherska kyrkan, hon brukar tala om väckelsens eld som svept över bygden. Det är klart var man liten, vilken dramatik alltså, vilken känsla. Jag har tänkt så här och jag har gråtit ibland, jag har tänkt på det. Jag vet ju att redan då jag danades i mammas inre så hade Gud en tanke för min stund på jorden. Och kallelsen var där. Och jag ser redan som 5-6-åring hur det glimmar till liksom. Det är någonting som bara väntar på sin tid. Men vad hade det blivit av kallelsen och tjänsten i Guds rike om inte jag i den där helt avgörande perioden, 13-14 år, på gränsen till vuxenvärlden, hade fått mött den där atmosfären. Det vi brukar kalla väckelse. Glömmer aldrig första kvällen jag steg in i det där mötet. Det var ett hav av människor. Och jag lovar er, pastorerna behöver inte skrika i falsett, Jesus är här. Det kände man. Och det var ingen som började vispa upp någon atmosfär. Det bara liksom vibrerade i luften av helighet. Och jag hade tänkt så många gånger, hur ska jag kunna överlämna mig åt Gud? Jag vågar ju inte gå fram och begära förbön, jag vågar ingenting. Och så kommer jag in i den här atmosfären. Och mitt under predikan glömmer jag hur tafatt och blyg jag är. Mitt under predikan, jag fattar inte hur det går till. Det är jättebreda bänkar, det sitter massor med människor, det är packat överallt. Och jag är inklämd där i hörn. Och mitt under predikan så är det som en osynlig hand tar tag i nackskinnet på mig och reser mig upp. Jag tränger mig ut ur bänken, kommer ut i mittgången och börjar småspringa snubblande fram. Och börjar förstås med att göra bort mig. Jag gråter hejdlöst. Och nu får ingen bli förskräckt och tänka, det verkar sorgligt att bli en kristen. Är det någon som är så gammal så du vet att tårar kan rymma olika saker? Djup längtan. Känsla av befrielse. Och jag tänker så här. Då min oförlösta, inkapslade längtan. Den kom i beröring med den här atmosfären där Guds närvaro var så tydlig. Och jag i den atmosfären vågade sätta min längtan i rörelse. Då var det precis som någonting bara brast inombords. Och det var helt underbart att få gråta ut. Och jag kommer fram. Och jag är så gammal, det ser ni. Så gammal så det var vanligt på den tiden att man böjde knä då man bad om förbön. Och jag kommer fram, böjer knä vid en sån här öppen plattform. Och pastorn står där och talar. Och hans ämne är, hur blir man en lärjunge till Jesus? Och där böjer jag knä. Och han är så cool, han slutar inte predika. Han bara säger, här är en ung man. Jo, jag tackar, jag är en man. En liten krake. Här är en ung man som söker Kristus, sa han. Är det någon som vill vägleda honom medan jag fortsätter min predikan? Och då kommer det fram en farbror. En jobbare med valkiga nävar. Har jobbat på såbruket hela sitt liv. Hade ingen teologisk utbildning. Men ett hjärta av guld. Och han böjde knä bredvid mig. Jag kan känna hans valkiga näve på min axel när jag vill. Vad heter du pojke, sa han. Och det räckte ju med att jag sa mitt namn så kom gråten igen. Det var så mycket känsla som fanns där. Och så sa han, nu ska vi förankra ditt beslut i ett ord från Gud. Så att du har någonting att vila på även imorgon och resten av livet. Och så slog han upp Bibeln. Och hade, jag kan se hans pekfinger då han vilade där på första Johannes brev kapitel 1 och 9. Och jag tänkte vilken god pedagog han var. Han sa, nu läser jag före och du efter. Och bara detta att han lockade mig, då jag var så skör och längtade så, lockade mig att våga ta Guds ord över mina läppar och tala ut det som Guds tilltal till mig in i mitt liv. Det var ju nyckeln. Jag kan känna än vilken kraft det var när vi låg på knä och han sa för och jag talade efter. Bibelordet som bekräftar att det finns fullkomlig förlåtelse för all synd och rening i Jesu blod. Jag rörde vid någonting där som är heligt och som är verkligt. Då gör vi så här, sa han. Vad står det att Gud gör om du bekänner din synd? Han förlåter den, sa jag. Och så fick jag tala ut, liksom, tala i enlighet med vad Gud har lovat. Förflytta mig med min nöd och kamp in liksom på det där området. Och så sa han, nu gör vi så här. Nu ber jag före och du efter. Och så först började han med en enkel mening där han hänvisade direkt till bibelordet. För det andra så bad han för en bön där han tackade Jesus att han har dött för mina synders skull. Och alltså på ordets och försoningens grund. Jag tog Guds ord till mitt hjärta. Jag vågade be och bekänna att Jesus dött för mig. Och på ordets och försoningens grund. Födde han mig på nytt. Jag kan aldrig förklara det. Men jag vågar bekänna det. Och jag vågar se det rakt i ögonen. Jag vet att det undret skedde. Och det var inte bara ett ögonblickskänsla. Det var någonting som lades ner i mitt liv. Och jag har lärt mig att det som Bibeln kallar andens vittnesbörd. Det kan fördjupas och förstärkas genom livet. Och man kan uppleva det så starkt så det är som att bli nyfrälst varje morgon. Jag får leva i en daglig omvändelse. Varje dag vill jag på nytt igen säga tack att min synd är förlåten. Och ta in det här, ta in det i mitt väsens innersta. Halleluja! Vad roligt att vara här. Första kontakten jag hade med Fagersta. Då, det är helt otroligt, hörni. Jag blev kallad till ekumeniska tältmöten i Insjön i Dalarna. Jag var 20 år. Och de kallade mig att vara huvudtalare i 3 veckor. Vad skulle jag säga? Och så hade Dalamissionen, som var Örebromissionens, de hade ordnat med arbetsveckor för ungdomar härifrån bygderna. Och då kom det en hel grupp ifrån Korskyrkan i Fagersta till Insjön. Och vilken hängivenhet och vilken glädje. De gick till varenda hushåll som fanns där och berättade om sin tro och inbjöd till möten. Och det var sångstunder. 15 år senare kom jag hit. Då hade vi gemensamma möten. Jag minns hur man gick genom undergången här mellan kyrkorna. Jag bodde i Korskyrkan och hade möten i Smyrna. Vi heter det Smyrna. Och så bodde jag i Korskyrkan så jag gick ju dit efter mötet. Och efter en halvtimme så kom hela gänget med unga människor. Ja ni, jag kan minnas de kvällarna. Den där bönelängtan, lovsången som göd. Då de satt i stora klasar, ungdomarna här i Fagersta. Och det blev bönenätter ibland. Jag har väldigt starka minnen. Och nu känner jag att jag kommer hit. Det är vår i luften igen. Halleluja, det är vår i luften. Det är inte begravningsstämning. Vi som bekänner Jesus, vi är barn till en segrare som har krossat ondskans makt. Och jag har ett budskap till er som församling. Förbered er på förändring. Det är så tryggt med det statiska och så här. Men det är inte så det känns då Guds andes vind kommer i seglen. Då längtar vi efter att få gå vidare och upptäcka nya saker. Förbered er på förändring. Jag säger det som ett ord från Herren. Förbered er på förändring. Och ett ord som ni ska ta till era hjärtan och be över, det är ordet tillväxt. Jag tror att jag ska följa er, sa jag igår. Skulle vilja komma tillbaka om ett år och se vad som händer. Jag tror att inom 3 år är den här församlingen inne i en märklig tid av tillväxt. Det är precis som alla begränsningar har sprängts. Och någonting har hänt i ett sätt att tänka och tala som gör att ni bara tänker tillväxt. Tillväxt. Numerär tillväxt. Numerär tillväxt. Det är människor av kött och blod som Gud älskar och som han vill få vinna för sitt rike. Numerär tillväxt. Andlig tillväxt. Jag tror den här församlingen ska bli omtalad och respekterad och tilldragande. Även bland många nyandliga människor ska ryktet gå om en plats där Gud uppenbarar sig. Andlig tillväxt. Här församlingen ska bli omtalad för rikedomen och mångfalden då det gäller andliga gåvor i tydlig funktion. Där ska gudstjänsterna vara som ett underbart, kärleksfullt kraftnedslag från himlen. Och det tredje, geografisk tillväxt. Jag fick det här i morse. Geografisk tillväxt. En gång till ska ni få sända ut unga missionärer och vidga horisonten. Och ni ser ju att kontaktytan öppnas nu åt alla möjliga olika håll i vår värld. Bered er på förändring. Och då kommer nummer 4. Ekonomisk tillväxt. En riktig frigörelse av ekonomi som gör att ni vågar gå och handla för att få se Guds gärningar. Gud välsigne er. Att jag skämdes och kände mig ovärdig. Jag skulle döpas. För jag hade ju bestämt mig. Jag ska stå för min tro och bekänna att jag är frälst. Och så går det 1 vecka. Och det går 2 veckor. Och jag får inte fram ett ord. Orkar inte säga ett ljud till mina närmaste kompisar. Och jag kände mig så eländig. Precis så kände jag. Kommer hem en onsdag med skolbussen. Och jag minns hur jag kastar skolväskan i elementet i köket. Jag är ensam hemma där. Och känslan var att nu får jag kasta allt därifrån. Men jag klarar inte någonting. Då, exakt då på sekunden, ringde telefonen. Och det är intressant emellanåt att se vilken precision det är då Gud kallar på oss och handlar med oss. Då ringer pastorn ifrån församlingen. Just då. Och han sa, Ingemar, jag såg att du gick fram för att överlämna ditt liv åt Gud. Jag har tänkt på dig och idag har jag bett för dig hela dagen, sa han. Och vet du vad? På söndag vid dophögtid. Och jag bara har en sån djup känsla. Det steget ska du ta nu. Vill du det? Och bara han ställde den frågan så glömmer jag alla de andra känslorna. Det bara flammar upp. Ja, ropar jag. Ja, William var där. Och så åker jag till dophögtiden, massor med folk. En lång, lång rad med unga människor som ska döpas. Och jag kommer längst fram i raden, direkt bakom pastorn. Tittar ner. Kan inte tro mig, jag hade tjockt hår på den tiden. Tittar under lugg, tittar ner på fötterna. Och kommer in. Men gjorde ett förskräckligt misstag. Jag lyfte blicken ett ögonblick. Och fick se något fullkomligt otroligt. På första bänk i en jättelokal sitter 3 grabbar från min egen klass på högstadiet. Och det är 6 mil därifrån de bor. Och de var inte kända för att vara den religiösa typen direkt. De hade aldrig sitt liv varit på sån här samling för. Aldrig gått på en enda söndagsskollektion. Och jag försökte djupintervjua dem efteråt. Och de sa att vi fick åka med några äldre kompisar in och köpa korv, sa de till stan. Och då råkade korvmojen vara precis utanför den där lokalen. Och råkade vara exakt samma tid. Så de bara ramlar in och sitter längst fram. Och då jag kommer där får de se mig. Och Gunnar, han glömmer bort att han är längst fram i kyrka. Han reser sig upp och pekar och ropar och nekar. Det är ju Ingemar som står där! Men jag är blixtrande intelligent. Så på en tiondel sekund förstod jag. Från ett ögonblick är det inga problem med bekännelsen det. Vet ni vad det var för grabbar? Det var fästingarna i klassen. Har ni haft några sådana i skolan? De där som satt i ribban liksom och styrde och ställde och härjade. Just de tre. De som alltid satt i baksätet i bussen och gapade och bråkade. Just de. Ni skulle ha hört orkestern i bussen på vägen in till skolan nästa måndag. Så där började det. Nu vill jag läsa för er. Orkar ni höra om jag talar en liten stund ytterligare? Då går jag till Efesiebrevet i Nya testamentet. Efesiebrevet. Och jag vill ge en positiv utmaning. Så här står det. Låt er uppfyllas av ande. Känns det jobbigt? Känns det kravfyllt? Eller känns det som en möjlighet? Som ett erbjudande? Låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Alltså i lovsångens atmosfär frigörs Guds kraft i våra liv. Så förstår jag texten. Jag citerade igår lite grann från en gammal sång i Segertoner som börjar så här. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere ofta hörs så många missljud blott, men Gud är saligheten, säll den som det är förstått. När anden stilla vilar, förlorad ut i Gud, i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. När alla självljud tystnat och strängen brusten är, den ut i Jesu händer kan bli vad han begär. För det är hemligheten att Gud ifrån sin tron blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton. När Gud slår an ackordet kan du se hur Herren Gud sätter sig vid sitt väldiga klaviatur i himlen. Slår an ett ackord som plötsligt förenar himmel och jord. Det bryter igenom och rakt in i mitt hjärta. När Gud slår an ackordet. Det berättas i Gamla testamentet om en alldeles oerhörd lovsångsgudstjänst. Och det var då de skulle inviga det nya templet. Har ni läst om det? Det var ju kung David som fick visionen från Gud. Han inte bara höll på med en verksamhet för att hålla på med det. Han fick ett verkligt tilltal från Gud. Han visste vad han gjorde. Och då han talade ut den här visionen så blev det en sån sanktion bland människorna. Så att det kom in så stora kollekter så han var tvungen att säga, nu kan vi inte ta upp dem med kollekt. Det är så det fungerar i Guds rike då vi känner en sanktion omkring det vi gör. Det har jag lärt mig. Sen får inte han fullborda det hela, utan det får hans pojke göra. Och det är också ett vackert vittnesbörd. En vision som förenar generationer, som förs vidare in i kommande led. Och så plötsligt är man framme vid den stora högtiden, då hela folket ska samlas till jättegudstjänst. Om jag förstår rätt så pågick den i flera dygn med märkliga inslag. Guds eld faller från himlen. Människor beder, människor lovsjunger och så vidare. Men det börjar med en lovsångsavdelning. Jag tror ingen hinner säga välkommen ens. Undrar om det inte är flera hundratusen människor samlade. Det är högtid, det är fest, det är glädje, det är helighet. Och så plötsligt kommer leviterna, de där sångarna in. En hjälptjänst till prästerna. En del av dem, står det ordagrant i Bibeln, de har fått profetisk ande till att sjunga Herrens lov och pris. De är avskilda för en speciell tjänst, för att med sin tillbedjan dra ner både beskydd och välsignelse från Gud över församlingen. Och där kommer de klädda i vitt. Vilken bild på överlåtelse och renhet. Och så har de med sig sina instrument. Och så har de förstärkt lovsångsteamet den här dagen med 120 präster som blåser i trumpeter. Kan ni tänka vilket ös? I Sverige, vi har en sån mentalitet. Vi älskar att citera ett bibelord där det står att Gud kommer i den stilla susningen. Det tycker vi låter så behagligt. Och det är ett fint uttryck. Men den här dagen stämde det inte. Det kan ingen här påstå att Gud kommer i den stilla susningen. Har ni hört David spela trumpet någon gång? Tänk, dubbla det med 120 stycken som är fullkomligt hängivna och han har blåst på. Det måste ju vara så att hattarna flyger av tanternas huvud. Kan ni tänka vilket ryck liksom? Och vad sjöng de? De sjöng så här: tacka Herren till han är god, till hans nåd varar evinnerligen. Och då står det så här ordagrant: när de samtidigt och samstämmigt började lova Gud, då, och då kommer ett profetiskt då i bibeltexten, då uppfylldes Herrens hus av ett molnsky, så att prästerna där inte kunde göra tjänst, ty Guds härlighet uppfylld Guds hus. Det vi läser om, det är en gudstjänstfirande församling som är så totalt förenad i ett akord. Som vill en enda sak, som är fullständigt samstämmiga. Samtidigt och samstämmigt ger sig en hel församling här för att lovprisa sin Gud. Och det finns ingen makt i världen som kan hindra att slöjan dras undan. Som uppenbarar en tronsal, en våning högre upp. Och Guds närvaro bara bryter igenom. Jag har varit på allt för många gudstjänster i mitt liv. Där jag känner att det här fick inte ske. Jag har varit på långa mötesserier. Där jag anat vad Gud ville. Och det har känts som vi har rört vid en dörr. Någonting är i görningen. Men det får aldrig bryta igenom. Och då Guds ande kommer riktigt nära. Det är då det uppenbaras att det finns saker som skapar bindningar. Och sliter och drar åt olika håll. Har du varit i gudstjänster ibland och du känner att det går åt en massa olika håll. Och det blir aldrig riktigt vad det skulle bli. När Gud slår an ackordet. Det finns ett parallellord till det här i Nya testamentet. Och det är Apostlagärningarna, kapitel 4. Den första vågen av förföljelse kommer mot församlingen. Och man kan tänka, nu går de under. Nej, det var då trycket ökade. Det var då de fick erfara bönens verkliga innersida. och Guds närvaro på ett nytt sätt. Tänk att då Petrus och Johannes kommer hem, de har blivit hotade och förbjudna att predika. Då samlas hela församlingen, inte bara 7-8 till bönemöte. De är nog 8-10 000 kanske. Alla kommer, alla är där. Omsluter sina ledare. Och så står det att var och en bad lite som han tyckte. När det står, man bad gemensamt, högt till Gud. Och i en engelsk översättning står det, man bad i ett akord. Och är man född med lite gehör så är det en väldigt dragningskraft i de orden. De bad i ett akord. Det är inga missljud. Det är en samklang som är bara helt underbar. Och som bara Guds ande kan skapa. Och vad händer då? Då förnimmer man en skakning. Jag tror att människor runt om i stan känner det. Det skakar i marken där de är församlade. Och alla fylls av helig ande och förkunnar Guds ord med frimodighet. Och Lukas läkaren bara konstaterar efter det bönemötet. I hela skaran var det ett hjärta och en själ. När Gud slår an ackordet. Finns ett ord av Jesus som hör ihop med det här. Talar om överenskommelsebön. Om två här på jorden kommer överens om att be om något. Då förstår ni ju varför själafienden hela tiden vill attackera våra relationer. Och i synnerhet om någonting är på gång. Och jag tror att Gud har gett mig att säga detta idag. Då vi står i porten till ett skeende. Vi anar att Gud kallar på oss på ett nytt sätt. Då blir det ofta det här att det börjar slå irritation och saker kommer upp. Och är det sånt vi har försökt dolt under ytan och så vidare, så är det som att ljuset bara bryter igenom. Hörrni, ska vi kunna göra överenskommelseböner, då är ju förutsättning nummer ett att vi överhuvudtaget kan komma överens. Intressant. Och vet ni vad det står där? Har jag läst en del översättningar. Jesus säger så här. Om två här på jorden är i symfoni med varandra. Då kan vi spela ihop. Om två är i symfoni, då ska min far ge dem vad de ber om. Och då slutar vi med Efesierbrevet 5 som jag läste. Låt er uppfyllas av ande. Det är alltså ett erbjudande. Och vet ni hur den texten skulle kunna översättas? Flera goda teologer som jag har respekt för menar att man med fördel kan skriva hela den texten i en enda mening. Nämligen så här. Låt er uppfyllas av ande därigenom att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och därigenom att ni sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och därigenom att ni alltid tackar Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Vi kan aktivt få vara med och skapa förutsättningar för att himlen ska slå an ackordet i vår gemenskap. Vad säger Paulus? Jo, på enkel svenska. Då ni kommer samman. Har ni tänkt på det? Att Paulus, han talar nästan aldrig till, han säger, låt dig uppfyllas av ande. Så säger han inte. Han ser alltid församlingen framför sig. Och löftet om Jesu närvaro, om att gåvor är i funktion, det handlar om församlingen som kommer samman. Församlingstanken är under attack i vår tid också. Och det här ska vi inse. Vi ska be om en ny kärlek och respekt för det heligas gemenskap. Och Paulus säger, då ni kommer samman, det är då det sker. Och på ren svenska säger han ungefär så här. Då ni ska ha möten här i Fagersta. Då ska ni inte släppa in högfärd och sånt innanför dörrarna. Kom och var enkla och fria och glada som bröder och systrar. Och ta med alla instrument ni har. Så sjunger vi och spelar och prisar Gud och lovar honom. Och så låter vi det ske som Gud vill ska ske. Tror ni att det är en biblisk linje? Det är inte att vi pressar fram det. Men man kan säga så här. Med vår hängivenhet
Och hjärtats gemenskap och den rena relation vi upplever då vi står tillsammans inför Gud, är vi med och skapar det utrymme som behövs för det andliga nedslaget mitt i församlingen. Låt det ske som Gud vill ska ske. Låt det uppfyllas av ande. När Gud slår an ackordet, en församling indränkt i kärlek, med rena relationer, i djup andlig samklang. Det är förutsättningen. Känner du att det är någonting som ligger på Guds hjärta? Jag vill tvätta er rena, säger Herren. Jag vill finstämma instrumentet och alla självljud ska tystna. Jag vill slå an ett ackord som öppnar himlen över bundna, plågade människor i denna bygd, säger Herren. Jag kallar er att gå varsamt fram på ödmjukhetens och bönens väg. Jag kallar er att lägga hjärta till hjärta. Ja, i stunden av nöd och kamp, lägga sår till sår. Ja, till och med blanda era tårar som ett offer inför mig. Och jag vill finstämma församlingen, alla de som av hjärtat älskar mig i denna bygd. Härifrån ska toner ljuda. Här ska sången ljuda som stiger upp emot min tron. Jag rör vid er, säger Herren. Och det ska bli kännetecknet för gemenskapen här att det är renhet och sanning i hjärtegrunden. Jag rör vid er, säger Herren, för jag vill locka fram den ton som får ondskans makter att både bäva och vika. För min härlighet ska bryta fram över det folk som ger sig hän åt mig.